Vi människor har mer som förenar än som skiljer oss åt. Men varje människa har sin egen berättelse. Välkommen till Tusen röster, en podcast producerad av Hela människan, kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Då är jag hemma hos Sanna och Kim som bor några mil utanför Kalmar. Och de besöker Hela människans verksamhet Ria Nybro så ofta de kan. Tyvärr sätter ju ekonomin lite käppar i hjulet. Som att det är extremt dyrt att ta sig dit. Och har man ingen bil så kan det vara lite problematiskt. Hej, hur är läget med er?
Jo, det är bra.
Ja.
Så det är.
Det är bra med dig, Kim.
Ja.
Hur är det med dig, Sanna?
Jo, det är bra.
Ja.
Det är väl liksom, jag är lite nervös att stå här, typ.
Ja, det förstår jag. Jo, men det kan det vara. Vad har ni gjort idag, innan jag kom hit?
Ja, vi klev väl upp typ runt, vad var hon? 7, 8?
Ja.
Någon gång där, och sen har vi tagit det lugnt, kollat lite på YouTube och, ja.
Fixa lite med huset och kanske
ja.
Sånt. Ja. Jättebra. Vad tänker ni om framtiden och sådana saker med jobb och så? Har ni funderat på det?
Alltså man tar det väl mer alltså dag för dag. Alltså det är väl det liksom. Alltså många gånger så är det ju måendet som liksom får så här, men. Men alltså drömyrket, i alla fall för min del, är ju, det är nog faktiskt att, alltså, att köra truck. Jag har gjort det liksom innan och så här. Och det är faktiskt något som jag trivs med, att jobba med typ lagerjobb liksom.
Mm. Sandra?
Jag är väldigt kluven, alltså jag ändrar mig ganska ofta. Men det är väl typ, jag gillar att jobba med barn och alltså sånt, så jag hade väl kunnat jobba typ på dagis eller ja, sådana saker. Det är liksom, det är en trygg plats för mig.
Mm. Kim, du nämnde lite den här psykiska ohälsan. Vad är det för situation som du och Sanna lever i idag?
Ja, alltså det är ju egentligen ganska mycket. Alltså jag menar, jag är 28. Jag har haft kontakt med psykiatrin sedan jag var, jag vet inte, 10 kanske, någonstans mellan 8 och 10. Och det är ju alltså, det är ganska, alltså det är ganska omfattande, det är det. Alltså det är mycket olika, allt ifrån alltså depression till ångest, social fobi. Och det är tyvärr någonting, i alla fall för min del, som har blivit med åren en social fobi. Och det är mycket för att man liksom blir väldigt instängd hemma. Det är det. Alltså man sitter ju här mycket då. Ja, ekonomin som ställer till det. Och då blir det att ja, men man tar sig ingenstans. Och det är liksom, man undviker gärna folk. Det är liksom, ja, det är mycket där. Det hänger liksom.
Mm. Känner du igen det här?
Ja. Alltså det räcker med att liksom, när man redan är så folkskygga som vi är, när man är ute så märker man liksom varje gång någon kollar på en, när man blir behandlad fel eller liksom, och allt sånt gör ju så att det liksom späder ju bara på folkskyggheten och gör att man liksom, ja, man undviker människor så mycket man kan.
Mm. Vad tror du, vad var det för anledning att du hamnade i det från början, om man säger så?
Det var faktiskt på grund av mitt mående. Innan så bodde vi i en lägenhet i närheten och då mådde jag väldigt, väldigt dåligt. Så att vi spontant flyttade och började isolera oss mer och mer.
Mm.
Och sen dess har det bara blivit liksom att man undviker folk ännu mer. Och det är väldigt svårt att ta sig ur.
Mm. Vad skulle samhället och vi runt omkring kunna göra? Liksom? Vad tror du, Kim?
Ja, alltså ska man prata ganska generellt sett så Alltså jag känner många gånger idag att samhället är väldigt dömande. Det är mycket, alltså det gäller allt, alltså kroppsideal, hur folk ser på psykisk ohälsa. Om man säger det har väl... Nej, förresten, det har inte blivit bättre. Alltså det är tråkigt, men många idag säger ju det. Ja, men det har blivit bättre, man har mer förståelse, men... Folk låtsas som att det finns en förståelse, men i grund och botten så gör det inte det. Alltså det är jättesvårt att veta. Det är många liksom som är... Många gånger jag har tänkt att man ska alltid tänka sig för hur man behandlar en människa, för att man vet inte hur den människan egentligen har det. Alltså det är ju många gånger man har blivit behandlad på sådana sätt som har gjort att man... Alltså man känner sig totalt värdelös i samhället, i allmänhet liksom. Och då, det blir väldigt mycket. Och jag vet inte, men...
Vill du berätta någon situation där du varit behandlad illa?
Ja, alltså det var ju en sak ganska nyligen. Som jag då, som har ADHD bland annat. Jag har väldigt lätt att glömma saker. Och Sanna och jag skulle ta bussen in till Kalmar. Och jag köper ju biljetten på mobilen. Och då måste man ju aktivera biljetten liksom. Och jag, vi var där lite tidigt, så jag köpte biljetten och tänkte jag aktiverar den liksom innan vi går på. Och vi kommer på bussen och hinner åka ungefär halvvägs. Då stiger det på en Securitas-vakt. Och jag tar upp min telefon och jag ska visa biljetten. Och direkt så, då insåg ju jag också att jag har glömt att aktivera biljetten. Och den här ordningsvakten då, eller så, han började bete sig väldigt illa. Och liksom, ja, började liksom att trycka på mig och liksom säga att, ja men, varför beter du dig så här? Det är dåligt beteende. Och jag förklarade för honom att, ja men jag köpt biljetten. Jag glömde att aktivera den, och han säger att, ja, eller hur? Det är liksom också en sån sak att det är ju mitt funktionshinder som gjorde att jag glömde det. Men då känner han ändå att han behöver trycka ner mig, fastän att jag kunde bevisa för honom att jag har haft biljetten.
Mm.
Det är bara liksom ett exempel utav egentligen jättemånga som finns liksom butiker många gånger. Där ja. Kan man bli behandlad på både det ena och det andra. Ja. Typ hur man ser ut eller om man beter sig annorlunda.
De går på utseendet alltså.
Ja, ja. Alltså hur man klär sig många gånger. Alltså det är så, klär man sig liksom i lite mer slidna kläder, och om man kommer in på en butik, så det är många gånger jag har blivit, vad ska man säga, förföljd i butiken. De har liksom gått och kollat den så här och kollat så man inte snor något. Jag menar, jag har aldrig stulit något i hela mitt liv, och jag vet inte. Nej. Jag ser ingen anledning till att göra det heller.
Är det någonting som du känner igen?
Ja, men sen det som också som jag vill tillägga med det med Securitasvakten var att det första han sa var ju, du vet att jag kan bötfälla dig nu. Och han upprepade det säkert 10 gånger. Och det var liksom vissa hälsan på, men tog inte och kolla biljetten av. Och det är också väldigt så här konstigt, vad känner man, alltså han personen då, och sen bara, alltså dömde oss över hur vi såg ut. Han frågade inte om vi kunde bevisa, han ville inte se att biljetten var köpt. Det syntes ju vilken tid den var köpt, bara att den glömdes aktiveras liksom. Mm. Men sen det med typ, ja men i butiker, det är typ, ja men även fast jag är större har jag en viss storlek i byxor, för jag använder väldigt stretchiga byxor. Där kan man få så här, kan du verkligen ha den här storleken?
Och från även, butikspersonalen?
Ja, ja. Är du säker på att du inte har tagit fel storlek? Och då är det liksom så här, ja jag har inte tagit fel storlek. Aha, okej, du köper inte någon annan. Nej, inte för att de har med saken att göra. Och det är även, jag bodde på ett behandlingshem. Och då hade jag ju personal på det. Och då skulle vi faktiskt åka och köpa underkläder. Och vad heter det? Hon började direkt, men alltså du kan inte ha såna här kläder. Alltså,
den som jobbade där på behandlingshem.
Hon började hämta liksom... Och då var jag betydligt mindre än vad jag är nu. Och då gick hon hem kanske 3-4 XL i kläder liksom. Och liksom, ah, men det här ser ut att vara din storlek. Alltså det är liksom, då kan det kanske två jag få plats i det. Och det är liksom väldigt så här, när man redan har, alltså, är osäker på sig själv, hur man ser ut, och då får höra det av en personal, man bryts ju ner ganska mycket.
Så det är såna där ändå, alltså, saker på gång som ni har stött på då? Från, du sa någonting, Kim, alltså från 10-årsåldern.
Ja. Ja, men alltså det... Alltså det är ju som sagt, jag har ju haft liksom... jag har kontakt med psykiatrin och så under så många år. Och det, alltså det började ju... Alltså det började ju redan i skolan liksom med mobbning och ja, utanförskap och sånt. Och sen aggressionsproblem har jag ju haft väldigt mycket tyvärr i mitt liv. Och ja, till slut så när jag var kanske 12, 13, då beslutade skolan att jag var för farlig för att vara i skolan. Så då fick jag sitta själv med en speciallärare i källaren på skolan. Och det gjorde jag också, så att alla i min klass och alla i skolan som liksom visste vem jag var, de började ju undra liksom, ja, men vad är det där för knäppskalle liksom, vad, ja. Och det, redan där började ju allt detta. Men måendet blev ju liksom sämre redan därifrån. Sen hade det gått liksom perioder upp och ner. Det är ju så tyvärr det blir liksom.
Hur har du tacklat det här? Vad har du gjort liksom för att försöka må bättre då?
Ja, vad har jag gjort? Alltså det är nog mycket, mycket kontakten med psykiatrin. Sen om man säger nu på senare år då, när vi, innan vi flyttade hit där vi bor nu, det var ju då vi fick kontakt med Björn då. Och då jobbade han ju på Stadsmissionen först.
Han var där i Kalmar, ja, ja. Precis. Ja.
Sen när han bytte till RIA då, ja, vad ska man säga, då bytte väl vi lite också liksom och hängde med, för vi har ändå den tryggheten hos Björn att vi kan ändå liksom prata med honom om allt och be om hjälp med, ja, men det mesta liksom. Och på så sätt så är det väldigt tryggt att ha den delen också. Så det har ju hjälpt ganska mycket ändå liksom nu på senare år, tycker jag.
Ja, Sanna, ni sitter ju här, eller ni har ett hus som ligger ganska långt ifrån någon busstation och sånt, har jag uppfattat det som.
Ja, vi har ju bussen längs med vägen den stora, ja, där.
Men som, ni får lite hjälp med matkassar och sånt ibland.
Ja.
Vad innebär det här för er? Liksom, vad gör det för skillnad?
Alltså det hjälper oss väldigt mycket, för det är ju liksom när man bor i huset och det är liksom inte fullt isolerat överallt. Elräkningen går ju upp till 3x på vintern, och det är liksom extra stöd då också.
Hur får ni det att gå ihop då idag?
Ja, bra fråga.
Jag ler lite när jag ställer frågan där.
Alltså det, ja, hur får man allt att gå ihop? Alltså det är väl, ja, det är ju hjälpen från RIA. Och sen många gånger så sitter man ju i den ekonomiska situationen att man får ju helt enkelt, alltså man får ju prioritera. Det är ju det. Alltså, ja, jag menar, jag sitter hos kronofogden. Så att ibland så har det ju liksom blivit så här att, ja, men nej, jag har liksom inte råd med att betala allting, och då får man ibland liksom se det så här, ja, men vad är viktigast? Om elen finns eller kanske internet, telefoner. Och ibland så har det blivit att man får ju ringa, så jag har ju fått ringa min farmor bland annat, som har hjälpt oss väldigt mycket, och fråga liksom om hjälp med pengar, med att betala. Och sen när det kommer till andra saker, vi har även fått hjälp ifrån diakoner då på Svenska kyrkan i Ljungbyholm bland annat. Fått hjälp därigenom ett par gånger med, ja, mat och, ja, några elräkningar har vi fått hjälp att betala liksom det. Så det blir mycket, alltså man får ta det man liksom kommer över, så att säga. Så det är ju så man får göra för att få ihop det liksom.
Mm. Ja, det är ju inget, jag menar, det är inget överdåd när man kommer in här. Det är ganska sparsmakat och det är mycket som behövs renoveras,
ja,
och sånt. Så att jag förstår att det är problematiskt.
Jo.
Men vad det är, du då har varit från 10-årsåldern och du är också från ganska ung ålder, antar jag. Alltså i problematik, eller man ska säga.
Jag började träffa en kurator på min skola när jag var 8 första gången. Och sen så övergick det till BUP, som övergick till liksom, ja, men vuxenpsykiatrin och socialen och sånt där. Hade jag mycket kontakt med när jag var barn också. För lika så som för Kim så var det liksom typ på min skola så blev jag avstängd ett par veckor för att jag skämtade med en kompis då. Han höll på och reta mig och så. Och sen höll jag på tillbaka, så då blev det typ, ja, men hon är väldigt farlig, hon blev avstängd nu. Och så har det varit genom, ja, men skolan, och det var liksom, ja, det var, jag har varit på medling med folk där de inte har dykt upp, och det har liksom blivit nedlagt och så under min barndom.
Mm. Men vad anser ni om samhällets stöd då, från den här tidiga åldern?
Alltså i skolan så fick man ofta höra att, amen, psykisk ohälsa, vilket skämt. Det var väl typ vad man fick höra av typ alla, och man blev ju, amen, väldigt typ utstött.
Det var liksom tvärt emot. Man gjorde,
ja,
man försökte skälpa mer än att hjälpa då, eller?
Amen, alltså alla tyckte man var annorlunda, man var konstig. Och det är liksom, jag blev också så här satt i typ, man brukar få sitta utanför klassrummet för att vara i lugn och ro liksom. Och ha speciallärare och extra stöd. Men det var ju liksom på de extra stödstimmarna brukade vi få sitta och kolla på film. Så det kändes ju mer som ett skämt än som hjälp. För att det tog mig ingenstans, jag klarade inte nian. Och det, jag fick studera upp det, vilket även då Björn och hans fru då har hjälpt mig på fritiden att göra.
Mm.
För några år sedan, för att det gick på utför, och det var för att också att jag gick på BUP och gick DBT, och då vägrade skolan och BUP att samarbeta.
Vad betyder DBT?
Dialektisk beteendeterapi. Och då vägrade de samarbeta, så att jag missade typ alla mina prov och sånt för att gå på BUP. De kunde inte liksom ha något överseende med mitt mående. Och det var ju gruppterapi, så att BUP kunde inte bara flytta om allting, för vi var ju massa tjejer. Och skolan bara, nej, du får inte ta de här proverna, du får gå om.
Har du, Kim, haft motsvarande kunskaper från skolan och så?
Ja, i stort sett. Alltså jag har också bott på behandlingshem i 2,5 år bodde jag där. Och ja, samma sak med skolan. Gick färdigt skolan när jag, eller nian då rättare sagt, när jag var, jag vet inte, jag var 17 tror jag. Och ja, haft mycket de problemen också, att ingen, skulle jag nog vilja säga, i alla fall när jag var yngre, har liksom ställt upp överhuvudtaget. Alltså, utan ja, alltid haft problem med, redan som liten liksom, med det mesta. Jag blev familjehemsplacerad hos min farmor och farfar, för att min mamma ringde till min farmor och sa att antingen så hämtar ni Kim ikväll, eller så skickar jag ut honom på gatan, för jag orkar inte med honom längre.
Hur gammal var du då?
Då var jag 7 år tror jag.
7 år?
Ja. Och min pappa gjorde ungefär samma sak innan jag flyttade till min mamma då. Så att först bodde jag hos pappa, och sen orkade inte hans nya med mig, utan tyckte jag var jobbig, och då flyttade jag till mamma, och sen ifrån mamma till min farmor och farfar då. Så jag var skriven och bodde hos dem, ja, så ifrån jag var 7-8 någon gång där. fram tills jag flyttade till behandlingshemmet. Och sen flyttade jag ifrån behandlingshemmet. Så flyttade jag liksom vidare därifrån. Och då var ju jag 18 när jag flyttade sen. Så att ja, och det är mycket, alltså det är som jag säger, det är mycket mycket idag är mycket, mycket fördomar. Och det är väldigt mycket, ja, som jag brukar säga, väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad. Tyvärr idag, alltså det gäller alla människor i stort sett, alltså som egentligen ska vara där för att hjälpa. Och myndigheter allra helst.
Om du fick säga någon sak som vi runt omkring kunde göra för att förbättra, vad skulle det vara?
Ja, var mer accepterande. Och ja, vad ska man säga, var, ja, alltså det är nog mycket det, alltså var mer accepterande och försök att hjälpa till så mycket man kan, inte döma så fort. Alltså det är många gånger vi, man får såna här ja men det är väl bara att du rycker upp dig liksom, eller ja men du är så ung, det är väl bara att du tar tag i ditt liv. Jo, men det är inte alltid så lätt att bara göra det. Så det är många gånger där liksom, sluta och döma folk så mycket. Och hela samhället idag tycker jag tyvärr är ganska mycket så. Vi kan kolla på folk och säga, usch, ja men kolla på hans kläder, eller kolla på hennes väska eller skor eller allt sånt. Och det är väldigt fel. För det kan få en människa som redan mår dåligt, och även de som inte mår dåligt, att faktiskt börja må dåligt eller må ännu sämre. Det påverkar mer än vad folk tror.
Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig, besök helamänniskan.se/volontär.